Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Palmemordet. Ivan von Bechan, del 1.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Sedan 2016 har ni kunnat lyssna till den här podden varje vecka utan avbrott. Och det har varit möjligt för att ni sponsrat oss med en summa på bland annat Patreon. Det är tack vare er som vi kan fortsätta ta oss an de stora spåren i utredningen. Så om ni vill fortsätta stödja oss, gå in på patreon.com/palmemordet. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Och där kan ni alltså skänka en summa som podden får per publicerat avsnitt. Idag ska vi så smått börja titta på ett nytt spår som vi så småningom kommer att dyka ner i på allvar. Det rör CIAs eventuella inblandning i mordet på Olof Palme och vilka tecken eller varningar som fanns om en sådan inblandning såväl före som efter morddagen. En person som kommer att bli betydande i den här historien är en Ivan von Bechan. Ni har säkert hört namnet tidigare, men idag ska vi titta mer på vilken roll han egentligen spelade i att varna polisen för att CIA var inblandat i mordet. För att göra det behöver vi veta mer om vem Ivan, som också kallas Jovan, är. Och mycket av den här informationen kommer från granskningskommissionens rapport. Vi postar en länk till den på facebook.com/palmemordet. Ivan von Bechan föddes i Jugoslavien 1952. 1973 flyttade han till Egypten för den jugoslaviska underrättelsetjänstens räkning. Samma år flyttade han vidare till Libyen där han arbetade som militär instruktör. Då hans uppdrag var att röra sig i Afrika kom han att befinna sig i Rova i Rhodesia som vakt under uppdragets gång. Vid ett besök på en safariklubb i Rova kom Ivan i kontakt med någon som kallade sig Charles eller Charlie. En före detta amerikansk officer i USA:s specialstyrkor i Vietnam och välkänd legoofficer. Ivan träffade därefter Charles vid ett par tillfällen i Tripoli 1975. I april 1976 lämnade Ivan Afrika. Han kom till Sverige samma år och blev svensk medborgare 1984. 1979 fick han jobb som dörrvakt på Hotell Sheraton men slutade 84 efter bråk med hotellets ledning. Under 1979 och 1980 träffade han Charles på Sheraton. Charles berättade att han arbetade som specialkurir för ITT, International Telephone and Telegraph Corporation. Ivan antog att detta var en organisation under CIA, vilket senare skulle ha bekräftats. Därefter träffade han Charles vid ytterligare ett par tillfällen före november 1985, då han och Charles möttes på en gata i Stockholm och sedan gick till Hotel Continental för att prata. Samtalet kom in på vapen och Charles hade frågat vilket vapen Ivan skulle använda för att likvidera en politiker. Ivan hade rekommenderat 44 Magnum eller 357 Magnum med hydrodynamisk explosivitet. Därefter hade Charles erbjudit Ivan 2 miljoner dollar för att mörda Olof Palme. Orsaken till att Olof Palme skulle mördas var att Cinderion, en hemlig organisation i USA med medlemmar som Kissinger och Weinberger, inte ville riskera att Olof Palme valdes till generalsekreterare i FN. Charles hade också sagt att den franske presidenten Mitterrand och ledaren för Italiens kommunistiska parti skulle mördas. Under januari 1986 träffade Ivan von Beersham återigen Charles i Stockholm. De gick till restaurang Hamlet för att prata och Charles erbjöd åter Ivan 2 miljoner dollar för att mörda Olof Palme. Charles hade vid detta tillfälle visat ett gult kuvert i C4-format. Kuvertet hade haft brutna laxigill och utanpå fanns dels en örn, dels top secret stämplat. Kuvertet innehöll en dossier om Olof Palme med bland annat medicinska tester och en karta över Stockholm med olika punkter såsom Rosenbad, Gamla stan och Sheraton utmärkta. Charles uppgav att USA ville få bort Olof Palme som fredsmäklare mellan Iran och Irak eftersom USA tjänade stora pengar på detta krig. Vid tillfället tillfrågades också Ivan om han kände Aaron Yee, en israelisk fallskärmsjägare som arbetade för den israeliska säkerhetstjänsten. Efter detta sammanträffande kontaktade Ivan bland annat Alf Karlsson, säkerhetspolisen KG Olsson, Stockholmspolisens narkotikaavdelning, socialborgarrådet Inger Bovner samt ett par journalister på tidningen Gnistan. För samtliga berättade han om mordplanerna på Olof Palme. Så långt von Beersham's egna berättelse. Men som vi ska se senare kom det att uppstå tvivel om en del av äktheten i hans påståenden. Men som sagt, mer om det senare. Strax efter mordet på Olof Palme kontaktade journalisten Carl K. Palmeutredningen. Han berättade att hans vän Ivan vänt sig till journalister med en historia om Palmemordet och CIA. Och som ni ser kommer en del av den här informationen att stämma exakt med vad Ivan själv sa. Men vi tar med den ändå för det är viktigt att se vilka uppgifter som är de samma och vilka som inte är det i de olika versionerna. Hur som helst så hade Ivan berättat att han kände en amerikansk kille i 40-årsåldern, Charlie, som varit Vietnamveteran och legoknekt i Rhodesia. I november 1985 hade Ivan träffat Charlie då denna bodde på Hotel Sheraton i Stockholm där Ivan tidigare arbetat. Charlie hade arbetat som budbärare för en organisation kallad ITT som hade med CIA att göra. Vid detta tillfälle hade Charlie tillfrågat Ivan om denne ville ha ett jobb att mörda Olof Palme. Ivan hade trott att det var sagt på skoj och tackat nej. Charlie hade då berättat att han blivit kontaktad av någon för att likvidera Olof Palme. När Charlie hade sagt nej hade personen nämnt något om att kontakta någon annan, eventuellt en fallskärmsjägare från Israel. Efter denna händelse hade Ivan kontaktat Alf Karlsson på Säkerhetspolisen och KG Olsson på Stockholmspolisens narkotikaavdelning. Karl K, alltså journalisten och uppgiftslämnaren, sa att han visste att Ivan efter november 1985 sprungit hos såväl Alf Karlsson som KG. Själv hade han före mordet hört Ivan berätta om CIA och Olof Palme. Han kunde dock inte erinra sig några detaljer och menade att man borde hålla Ivan, citat, på mattan, slutcitat, eftersom denne hade en tendens att, citat, göra allting viktigare, slutcitat, än vad det var i verkligheten. Ivan hade enligt Karl K. bland annat satt upp en skylt på mordplatsen där det stod att CIA mördat Olof Palme. Karl K. uppgav vidare att han berättat om saken för sin sambo. Hon hade då påmint sig att hon, då hon vid ett tillfälle åkt tåg från Köpenhamn till Stockholm, träffat en amerikansk man i 40-årsåldern. Denne hade bland annat berättat att han var Vietnamveteran och att han skulle ta in på hotell Sheraton. Han hade vidare berättat att han brukade träffa folk i Norge och att de skulle mörda Olof Palme. Den 10 mars kontaktade Ivan själv Palmeutredningen. Samtidigt inkom två promemorior från Säkerhetspolisen. I promemoriorna redogjorde Säkerhetspolisen för de uppgifter en källa lämnat. Uppgifterna byggde på vad Ivan berättat för källan. Den 14 mars förhördes Ivan första gången av Stockholmspolisens våldsrotel. Därefter förhördes han vid två tillfällen av Rikskriminalpolisen. Ivans egna historia hörde ni tidigare i avsnittet. Men vad gjorde han egentligen på mordnatten? Jo, den dagen hade Ivan varit tillsammans med två namngivna kvinnor till efter midnatt. Han hade fått kännedom om mordet genom att en vän ringt honom under natten. Ni som följt podden genom åren vet att namn som ITT och Charles inte är helt obekanta. Om ni till exempel lyssnar på avsnitten med Anders Leopold, för övrigt de första avsnitt jag gjorde för podden, så nämns de flera gånger både i samband med CIA och Sydafrikaspåret. Hela intervjun med Leopold hade ju en speciell inriktning, nämligen Viktor Gunnarsson. Denne hade både namnet ITT och Charles inskrivna i sin adressbok. Därför var det ganska naturligt att Palmeutredningen frågade Ivan von Beersan om huruvida han kände den tidigare misstänkte 33-åringen. Ivan säger själv att han träffat Viktor Gunnarsson genom dennes flickvän. Ivan hade pratat en del med Viktor och denna hade vid två tillfällen varit hemma hos Ivan. Viktor Gunnarsson hade ibland utgett sig för att vara CIA-agent, vilket Ivan tagit som ett skämt. Och granskningskommissionen skriver att anledningen till att Gunnarsson togs upp också var att Ivan förekom i Viktor Gunnarssons mycket digra telefonbok. Något som ni kan höra om i avsnittet om just den här telefonboken. I mitten av mars eller något senare bestämdes att Säkerhetspolisen skulle överta ansvaret för ärendet. Under tiden april till september 1986 höll Säkerhetspolisen ytterligare 7 förhör med Ivan. Vidare hölls fram till september 1986 totalt 26 förhör med 16 personer som på ett eller annat sätt hade anknytning till denne. De kvinnor som Ivan uppgivit att han varit tillsammans med på mordkvällen bekräftade detta. Ett relativt stort antal personer bekräftade att Ivan före mordet i allmänna ordalag uppgivit att Olof Palme skulle likvideras eller, citat, att någonting skulle hända Olof Palme, slutcitat. För några av dem hade Ivan också nämnt CIA i sammanhanget. Flera framhöll att Ivan, samtidigt som han berättat om Olof Palme, nämnt att även andra politiska ledare skulle likvideras. En uppgiftslämnare berättade att Ivan tidigare lyckats förutse statskuppen i Sydjemen en dryg vecka innan denna inträffat. Några berättade att Ivan sedan hösten 1985 varit besatt av CIA och att han därefter skylt alla världshändelser på denna organisation. Samtliga förhörda beskrev Ivan med ord som mytoman, pajas, intensiv, välinformerad, idérik, fantasifull, spontan och komplexfylld. I maj 1986 skickade säkerhetspolisen en förfrågan till jugoslaviska myndigheter om Ivan. Man fick svar i september samma år. Av svaret framgår bland annat att Ivan inte fullgjort sin militärtjänstgöring och att militärdomstolen därför efterlyst honom. Om han skulle återvända till Jugoslavien skulle han, enligt myndigheterna, komma att ställas inför rätta. Ivan beskrevs såsom en omogen, labil, lat, skrytsam och äventyrslysten person. Så omdömena om Ivan varierar från mytoman till geni. Det här är inte obekant i Palmeutredningen. Samma sak hände den tidigare nämnda Viktor Gunnarsson. En del trodde att han var smart nog att lura polisen, medan de flesta trodde att han var mer eller mindre galen. Nu verkade det som att Ivan drabbats av samma dilemma i omdömena om honom. Men den där Charles som nämns, vem var det? Tillsammans med FBI gjorde den svenska polisen i maj 1986 försök att nå den här mystiska personen. Ivan von Bierschan hade vaga uppgifter om dennes efternamn, så det visade sig inte vara helt enkelt. Man försökte också kontrollera vilka som var anställda på det omtalade företaget ITT, men detta misslyckades. Den 31 oktober 1986 beslöt byråchefen Per-Göran Ness att ärendet skulle läggas ad acta, alltså att det inte föranleder vidare åtgärd. Till beslutet fogades en viss skriftlig redovisning av ärendet med en sammanfattning och bedömning där det konstaterades att utredningen inte kunnat ge svar på om Ivan var inblandad i mordet eller om han hört någonting och sedan fantiserat ihop historien runt omkring, eller om allt var fantasier. Under 1987 hörde ett par personer av sig till Palmeutredningen och lämnade tips om Ivan. Båda personerna hade träffat på Ivan under en semesterresa till Bulgarien. Den hade medfört en större dokumentportfölj innehållande tidningsurklipp och andra handlingar om Olof Palmes liv och om mordet på denne. En av personerna berättade att Ivan utgett sig för att vara journalist vid TT i Stockholm. Uppgiftslämnaren hade under semestervistelsen också träffat på ett ungt par. Dessa hade berättat att Ivan suttit bredvid dem på flygplanet ner till Bulgarien. Ivan hade pratat oavbrutet under hela flygresan så att det unga paret inte får tillfälle att förlova sig i luften som de planerat. Kommer ni ihåg journalisten och uppgiftslämnaren Carl K? I januari 1988 förhördes hans sambo. Hon berättade att hon i november 1984 under en tågresa mellan Helsingborg och Stockholm mötte en amerikansk man som berättat för henne att han tillhörde en liten grupp av personer från Tyskland, Danmark och Norge. Gruppen planerade att mörda Olof Palme. Mannen som var fanatiker hade sagt att han tidigare varit legosoldat i Vietnam och Centralamerika. I september 1988 lyckades Palmeutredningen med hjälp av FBI få fram personuppgifter på en amerikansk medborgare, Charles E. Det här är ett annat namn än den osäkra uppgift som Ivan lämnat, noterar granskningskommissionen. Charles E. hade varit gäst på Hotel Sheraton under november 1985. I en promemoria daterad i september 1989 angående Charles E. uppges att denne, enligt egen uppgift, vistats på Hotel Sheraton tillsammans med två affärsbekanta. Syftet med resan till Sverige hade varit att starta ett försäljningsbolag i samarbete med ASEA. Namnet Charles Morgan, det namn Ivan uppgett, kände Charles E. inte till. Charles E. hade varit officer vid amerikanska flottan under 1953-1957. I juni 1989 kom ett nytt tips i ärendet in till Palmeutredningen. Uppgiftslämnaren hade på en restaurang i Stockholm träffat en man som sagt att Christer Pettersson var oskyldig till Palmemordet. Mannen, som enligt egen uppgift varit helikopterförare i Libyen, hade berättat att han blivit tillfrågad om han ville utföra mordet och att han försökt varna säkerhetspolisen, men där blivit klassad som mytoman och säkerhetsrisk. Mannen hade överlämnat ett visitkort med Ivans fullständiga namn. I september 1991 tog Palmeutredningen kontakt med Alf Karlsson vid Säkerhetspolisen. Alf Karlsson berättade att Ivan under 1985 vid flera tillfällen tagit telefonkontakt med honom. Ivan hade i allmänna ordalag berättat om internationell underrättelseverksamhet, främst i Israel, inom CIA och inom KGB. Informationen hade mest varit svammel och efterhand kom Alf Kohl's.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Från att uppfatta Ivan som en mytoman som ville ikläda sig en roll som betydelsefull informatör. Inte vid något tillfälle hade Ivan nämnt att Olof Palme skulle vara hotad till livet. Alf K. hänvisade till en promemoria han upprättat i april 1986. Vid denna tid hade säkerhetspolisen också talat med KG Olsson vid Stockholmspolisens narkotikaavdelning. Av en promemoria daterad i mitten av april 1986 framgår att denne haft kontakter i tjänsten med Ivan som lämnat tips om olika brott allt sedan 1983. Ivan hade emellertid inte nämnt något om attentatsplaner mot Olof Palme före mordet. Håll detta i minnet, för det kommer vi att återkomma till. Alf Karlsson säger alltså att han inte fått information om mordet från von Bierschen innan detta inträffade. Under vårvintern 1992 gick Palmeutredningen på nytt igenom hela ärendet. Protokoll över förhör hållna av säkerhetspolisen hämtades in och registrerades i Palmeutredningen, liksom en del andra handlingar. Bland dessa fanns en av säkerhetspolisen den 28 oktober 1986 upprättad promemoria. Promemorian är mycket utförlig och upptar 15 sidor med utredningsåtgärder och bedömningar. Förutom för förhör som hållits redogörs bland annat för den asylutredning som gjordes i samband med att Ivan kom till Sverige. I asylutredningen gjordes bedömningen att de uppgifter Ivan lämnat om att han inte kunde återvända till Jugoslavien på grund av att myndigheterna hade avslöjat att han var inblandad i brott mot staten saknade tilltro. Men han fick ändå av humanitära skäl stanna i Sverige. Också den visumansökan som Ivan gjorde till Libyen 1986 berörs. Ivan erbjöd sig i ansökan att som frivillig försvara Libyen som pilot och uppgav sig ha 6800 flygtimmar i MIG-plan. Enligt en av säkerhetspolisen tillfrågad major vid FST Säk tar det över 15 år att förvärva en sådan erfarenhet. Och säkerhetspolisen konstaterar därför i promemorian att Ivan, som kom till Sverige vid 24 års ålder, under denna förutsättning måste ha börjat flyga MIG-plan vid 9 års ålder. Av promemorian framgår också att Ivan i maj 1986 varit föremål för husrannsakan. Under genomgången 1992 hölls ett antal nya förhör med personer som förhörts tidigare under utredningen. Bland annat förhördes Ivan själv. Denne lämnade en del nya uppgifter om att säkerhetspolisen och P2-logen i Rom skulle vara inblandade i mordet. Vid övriga förhör framkom inga nya uppgifter. Över genomgången finns en sammanfattning upprättad. Så sent som i februari 1994 finns en förfrågan från Palmeutredningen till säkerhetspolisen registrerad angående den husrannsakan och de beslag som gjordes i maj 1986 hos Ivan. I svarskrift i mars 1994 uppgavs att beslagsprotokollet i original förvaras av säkerhetspolisen. Av en bilagd kopia framgår att beslutet om husrannsakan fattats av Hans Holmer den 7 maj 1986 på grund av misstanke om olaga vapeninnehav. Vid husrannsakan beslagtogs förutom ett harpungevär även kalendrar, visitkortsalbum och adressböcker innehållande 700 namn. Den 4 juni 1986 hade Solveig Ribedal hävt beslagen utom såvitt gällande harpungeväret, vilket innehav Ivan i september samma år av Stockholms tingsrätt dömdes för. Kommissionen har sammanträffat med en av de utredningsmän som arbetade mycket med uppslaget angående Ivan, kriminalinspektören Roland S. Ivan är enligt Roland S. en intressant personlighet. Ivan hade redan tidigare fungerat som informatör åt både Säkerhetspolisen och Stockholmspolisen. I detta ärende lämnade han vad Roland kallade trestegsinformation. Det innebär att informatören först lämnar en sann uppgift som är lätt att kontrollera. Därefter lämnas en sann uppgift som är svår att kontrollera. Slutligen lämnas en osann uppgift som är omöjlig att kontrollera. En del av de uppgifter Ivan lämnade i detta uppslag var således sanna. En del var tydligt falska och en del har inte gått att kontrollera. Vissa uppgifter var sammanblandade med en film i vilken Ivan hade medverkat som statist. Andra uppgifter gick ihop med vad som fanns i andra uppslag angående konspirationer. Enligt Roland S. var Ivan inte någon renodlad informationssvindlare eftersom han ibland lämnade värdefulla uppgifter. Så här långt har vi stött oss på granskningskommissionens rapport. Men i sann journalistisk anda kan vi såklart inte bara lita på en enda källa. Av den anledningen kollade jag med flera olika tidningar, böcker och liknande. Plus att jag ringde upp personen i fråga. Vi hoppas kunna återkomma med en intervju med Ivan von Bierschan framöver, där han får berätta sin version av vad som hände. Men i korthet kan vi säga att han bekräftar att han hört av sig till Säpo innan mordet, då han fått erbjudandet om att mörda Palme för 2 miljoner dollar från Charles Morgan. Han förnekar att han skulle vara en informationssvindlare och menar att han hörde av sig till Alf Karlsson på Säpo plus en annan polis, alltså KG Olsson, i ett ärligt uppsåt att tipsa polisen om ett möjligt attentat. En av anledningarna skulle vara att USA inte ville se Palme som generalsekreterare för FN, en roll som det spekulerades i att han skulle få efter sin tid som statsminister. Vi ska gå in mer på motivbild och annat i kommande avsnitt. Men nu är frågan vem man ska lita på. Hörde Ivan av sig till Säpo innan mordet? Eller är det en efterhandskonstruktion för att verka handlingskraftig efter att det hemska hade skett? Att få kläm på det här har hittills varit svårt, för att inte säga omöjligt. Inte ens bröderna Puttiainen nämner speciellt mycket om det i sin bok Inuti labyrinten. I Thomas Breskys och Lars Borgnäs dokumentärer, speciellt Norra magasinet från 1999, intervjuas von Bierschan utförligt. Hans utsaga där stämmer mycket väl överens med det han tidigare sagt och det han sa till mig i telefonsamtalet. Men som granskningskommissionen konstaterade, vissa saker har han ju överdrivit eller rent av ljugit om. Så vad ska man tro? Vem har rätt och vem har fel? Enligt egen uppgift kontaktade von Bierschan Alf Karlsson på Säpo den 7 januari 1986 för att förvarna om vad han hade fått höra från Charles Morgan. Därefter ringde han ytterligare 3 gånger, utan resultat. Von Bierschan kontaktade då socialborgarrådet Inger Båvner med samma uppgifter. Jag ringde upp Inger för att höra hennes version av detta, men hon sa att hon lagt detta bakom sig och inte på något sätt ville kommentera det. Då jag frågade henne om hon i alla fall kunde bekräfta att Ivan von Bierschan hörde av sig innan mordet, ville hon inte gå in på det heller. Alltså är det ytterligare en källa som hade kunnat ge klarhet i ämnet som inte vill besvara våra frågor. Men i Norra magasinet från 1999 bekräftar Båvner att hennes sekreterare tagit emot ett tips med samma innehåll. När Båvner fick reda på detta bad hon von Bierchand att istället kontakta polisen. Och där nådde han ju ingen större framgång. Även KG Olsson, polismannen som Bierchand hade kontakt med genom ett tidigare jobb, fick information om attentatet en vecka innan den ödesdigra dagen. Detta har han bekräftat till Palmeutredningen. Han skrev ner det och gav PM till, just det, Alf Karlsson på Säpo. Som ni hört nekar ju Alf Karlsson till att ha pratat med von Bierchand innan mordet. Men om uppgifterna är riktiga så är det såklart anmärkningsvärt att polisen inte agerade. Palmeutredningen valde att tro fullt och fast på Karlsson. Det bekräftade bland annat dåvarande spaningsledaren Hans Ölvebro till Norra magasinet. Men von Bierchands uppgifter har en dimension till. I november 1986 såg von Bierchand ett inslag i Aktuellt om högergrillan Contras som tränades i Costa Rica av amerikanska instruktörer. En av dem som syns i filmen sa von Bierchand vara väldigt lik den Charles Morgan som erbjudit honom pengar för att likvidera Palme. Bierchand meddelade detta till Palmeutredningen, men de la ingen vikt vid uppslaget. De visade inte ens inslaget för Bierchand i samband med förhör eller liknande. Oavsett vad man lägger för värderingar i Ivan von Bierchands uppgifter så är det såklart anmärkningsvärt att man inte tog uppgifterna på allvar om de nu kom innan mordet. Om de kom efter mordet är det ännu mer märkligt att man inte tittade mer noggrant på dem för att se om det faktiskt låg någonting i dem. Som ni hörde i utdraget från granskningskommissionen så går två av våra spår ihop i det här avsnittet. För personer som vi pratat om på sistone nämner ju både Charles Morgan och CIA i samband med mordet. Och de här två personerna visade sig dessutom känna varandra. Jag pratar förstås om Ivan von Bierchand och Viktor Gunnarsson. I mitt samtal med Bierchand bekräftade denne att han kände Gunnarsson genom Viktors flickvän. De umgicks en del och gick bland annat till kyrkan tillsammans ett antal gånger. Bierchand upplevde Gunnarsson som en mycket märklig person och kallade honom schizofren. Ett omdöme som såklart är hans eget och ingen diagnos på Gunnarsson. Viktor pratade ofta svenska med amerikansk brytning för att göra sig spännande. Och han hade en fäbless för fina kläder. Bierchand pikade ofta Gunnarsson för hans extravaganta leverne. Men de två kom ändå bra överens. Von Bierchand fanns som sagt i Gunnarssons adressbok och var en av de personer som han faktiskt tycks ha haft en närmare relation till. Om von Bierchand pratade om sin militära erfarenhet, om CIA och Charles Morgan, är det kanske inte orimligt att Gunnarsson, som ju ibland kunde uppfattas som lite lättledd, hängde på detta och ville vara en del i en stor internationell rörelse. Det som dock förbryllar är att så många av de resor som Gunnarsson gjorde runt jorden gick till ställen där det låg amerikanska baser. Kan det trots allt ha funnits en koppling mellan Gunnarsson och CIA? Kopplingarna mellan von Bierchand och Gunnarsson stärks ytterligare när vi hittade ett brev skrivet av Ivan som publicerats på nätet. Vi har inte kunnat kontrollera sajten där det här brevet ligger så noga som vi velat, så det kan vara bra att ta informationen med en nypa salt. Men det här ska i alla fall vara ett inskannat brev som i original skrevs på maskin av just Ivan von Beeschen. Han har själv skrivit under det och det ger en del intressant information, bland annat om Gunnarsson. Men som sagt, vi har inte kunnat styrka eventuella bakomliggande motiv för publiceringen, så ta det med en nypa salt. Jag har korrigerat vissa språkfel, annars är texten intakt. Citat. Det var hösten 1992 eller 1993, september månads slut, möjligen oktober. Då bodde jag, alltså Ivan von Beeschen, på Repslagargatan, södra Stockholm. Jag blev kontaktad av ett amerikanskt tv-team. Samma tv-team var skickat till mig från Viktor Åke Gunnarsson, den så kallade 33-åringen. Först kom en stilig dam till min dörr då jag var hemma. Jag bjöd in henne i min lägenhet. Hon presenterade sig och frågade om jag ville medverka i en intervju. Samma tv-företag vet att jag aldrig tagit betalt när massmedia intervjuat mig. De var intresserade av att veta om det som Viktor Åke Gunnarsson presenterat till dem stämmer. Nästa dag kom tv-teamen till mig och filmade mig och jag svarade på frågor. Jag pratade om CIA-aktivisten Charles Morgan. TV-teamet berättade för mig att hela världen vet att mordet på statsminister Olof Palme var arrangerat av svensk polis. Min adress har de fått av Viktor Åke Gunnarsson och han sa sig veta vilken svensk polis som dödat Olof Palme. Från det amerikanska tv-bolaget har Viktor fått 300 000 amerikanska dollar deponerat i en bank i USA. I Viktor Gunnarssons testamente stod det att om något händer honom ska en äldre kvinna som är revisor i en kylskåpsfabrik i North Carolina få pengarna. Viktor har en relation med hennes dotter som är lärarinna. Jag blev tillfrågad om polisman A samt en polis som heter... Kommentar, här har vi valt att utelämna namnet på polisen av integritetsskäl. Viktor Gunnarsson pekade ut den senare polisen som Olof Palmes mördare. Idag förstår jag, alltså Ivan von Beeschen, att Viktor Gunnarsson ville ha 300 000 amerikanska dollar från det amerikanska tv-bolaget och senare kräva 50 miljoner kronor från svenska staten i form av hittelön som annonserades ut runt hela världen om någon vet vem som dödade Olof Palme. Slut citat. Ivan fortsätter sedan brevet med att ironisera över jakten på mördaren och pekar också ut en polisman som mördare, eller i alla fall en som vet vad som hände kring mordet. Vi har som sagt valt att inte återge dennes namn eller kännetecken av integritetsskäl. Om uppgifterna om de 300 000 dollarna stämmer hjälper det till att förklara hur Gunnarsson i alla fall delvis kunde försörja sig i USA. För som vi konstaterade i avsnitten om honom var hans deklarerade inkomster små, men hans livsföring desto rikare. Men nu är det ju inte Gunnarsson vi ska inrikta oss på i de här avsnitten, utan CIA och Ivan von Beeschen. Och vi ska göra vårt yttersta för att gå till botten med det här spåret, precis som vi försökt göra med de andra stora spåren. Och som sagt, förhoppningsvis kommer ni också att få höra Ivan von Beeschens egna ord om vad som egentligen hände kring mordet. Men för att vi ska kunna ta oss an de här stora spåren så behöver vi såklart finansiering. De flesta kronor och ören som kommer in kommer just från er trogna lyssnare som sponsrar oss på patreon.com/palmemordet. Om du också väljer att göra detta så kan du välja en summa som podden får per publicerat avsnitt. Gör vi inga avsnitt så dras inga pengar. Och skulle det vara så att ni tycker att Patreon är krångligt och behöver hjälp att komma igång, kontakta oss på facebook.com/palmemordet så ska vi försöka hjälpa till. På vår Facebook-sida kan du också gå in och kommentera dagens avsnitt. Vad tror ni om Ivan von Bechan? Vems uppgifter stämmer? När fick Alf Karlsson på Säpo reda på planerna? Häng med i diskussionen på facebook.com/palmemordet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök prsmedia.se eller följ mig på Facebook, facebook.com/prsmedia.se. Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.